Podplay.
Oj, 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 lyssnarna. Gunilla och jag har flytt gentrifieringen. Vi befinner oss på torget i Rågsved. Det finns inte ett enda espressohouse här. Det finns inte en enda jävla McDonald's. Utan det är Dimas, som Gunilla just berättade för mig, har jättegoda baklava och sånt. Café. Medihead Assistans. Rigi Konditori. Pespra Cosmetic. Smått och gott heter godisaffären, inte Pressbyrån.
Nej.
Restaurang, pizzeria, bar, oasen. Det är där alkoholisterna kan vara.
Mm.
En barnklädd affär som inte är Hennes och Maurits, utan vad heter den då? Oj. Foppa och spara heter den.
Då var det dags för lunch med Montelius igen. Och den här gången så är vi, som ni hör, i Rågsved, som är en stadsdel inom Stockholms kommun. Vi ska äta på Ammo restaurang. Och den här podcasten kommer från Expressen Kultur. Jag heter Gunilla Brådres. Nu käkar vi.
Jo, lyssna, när vi möttes typ av ett kamerateam. Eller Amos kompisar ville genast filma och plåta när vi kom. Det känns ju kul. Då känner man sig som Lena Nyman nästan.
Ska vi gå pang på dagens ämne?
Ja, det är väl lika bra. Jag menar, varför ska man hela tiden skjuta upp saker? Men livet är trots allt inte evigt.
Och Karin Olsson brukar gilla när vi går pang på rövbettan.
Okej,
ja.
Om jag säger Lena Nyman, vad säger du då?
Nej, jag säger... Ska vi, är det där vi ska börja med?
Eller så börjar vi på det andra. Vi har ju två ämnen.
Ja, vi har Lena Nyman och vi har debatten om stad och land.
Ja, nu ska vi börja med
du
stad
kan
och land.
Du kan få välja.
Vi kan börja med den, därför att den, förstår ni, så har ju lyssnat någonting att se fram emot.
Ja.
Vi kommer prata om Lena sen.
Ja,
nej, men...
Lena Nyman-dokumentären kommer vi spara lite på då.
Ja. Nej, men jag tänkte på det, Gunni, för att du skickade ju meddelande på Messenger till mig om att vi kanske skulle diskutera den här debatten. Mm. Vill du rekapitulera den innan vi börjar ta vid?
Ja, om du inte vill bara kasta in något i början så kan jag gärna dra det.
Jag hatar naturen. Det kan få bli en liten, vad heter det då? En liten
appetizer.
En liten appetizer. Jag hatar naturen.
Ja.
Så rekapitulera.
Ja. Som våra vakna kulturtantslyssnare säkert har uppmärksammat så har en debatt om stad och land bubblat i några veckor nu.
Brösttoner har inte fattats.
Och jag ska göra, det kommer kanske bli en lite lång och omständlig, men jag tänker ändå att vi ska göra det här ordentligt.
Ja, nu,
så jag ber om ursäkt för det.
Nej, vi ber inte om ursäkt, utan vi är Alex och Sigge.
Ja,
nu
det är vi. Fast utan manus.
Helt utan.
Ja. Så jag har bara lite kom ihåg lista här. Det börjar väl egentligen med att Svenska Dagbladet i sommar hade utdrag ur David Jonstads bok Meningen med landet, min väg till ett jordat liv. David Jonstad, som är övrigt är född i ditt Vällingby, flyttade då, har sedan några år bott på en liten gård i Dalarna och berättade i den här boken om det.
Mm.
Han, men det handlar rätt mycket också om att man hoppar av liksom hela arbetslinjen och blir sin egen och självförsörjande.
Just det.
Ja. Att det är någon slags kritik mot konsumtionskapitalismen.
Ah. Ja.
Boken kommer ut på Ordfront förlag.
Och det Gud säger ju något.
Ja.
Säga.
Men sen tar det ju då lite mer fyr i Dagens Nyheter. Alltså Stockholms-tidningen Dagens Nyheter. Vi kan säga kanske att det började med Åsa Bäckmans intervju med Mats Jonsson, som nu har kommit ut med en tjock serieroman som heter När vi var samer. Och istället för att man började diskutera om det samiska så fastnade man vid en sak som han säger i den här intervjun, nämligen: varför ska jag bo här när jag bara blir arg?
Just det.
Jag blev surgubbe. Sen kommer Kristoffer Ahlström i samma DN. Han står inte ut med cykelmatbud, underlivsdeo, reklamskyltspråmar, särskilda paddelglasögon eller drejkurser för husdjur.
Va? Finns det?
Tydligen finns det det. Finns bildbevis på det. Men okay. I alla fall, det var bara för att ta någonting ur hans spya över Stockholm. Björn Wiman, vapenbrodern i samma tidning, skriver: så fort jag närmar mig mitt hem, ja just det, nu kommer det grejer här, via de nybyggda men underdimensionerade biltullarna,
åh, kolla,
där adrenalin och aggressioner kokar ihop till en vedervärdig brygd redan före klockan 7 på morgonen.
Titta, det här är helt
roligt.
Vi måste liksom bara...
Det är ju en hel buffé.
Det kommer en buffé av goda grejer.
Som liksom... Ja,
men...
Oj!
Nej, men gud, har vi verkligen beställt det här?
Ska vi berätta för lyssnarna som inte ser? Vi har, här är 4 stycken falafflar som ser ut som små bilder.
Ja. Är det okej att filma?
Ja, det går jättebra. Och sen har vi då lite tirsch, som man kallar det för i Turkiet. Lite inlagda grönsaker. Och så mynta. Är du, ska du berätta?
Välkommen till Ammo Falafel. Ja, varsågod, du kan berätta.
Ja, vad har vi här då? Berätta.
Det här är sås, paprika och citron och vitlök. Och det här är vanlig hummus.
Ja.
Vi kallas den här musabaha. Det här är fattig. Det här är vanliga grönsaker, men den här är original från våran land. Det här är falafel som ni vet.
Ja.
Och som ni sa till oss, ni kommer till falafelhammo, vi ska smaka falafelhammo. Ja. På grund av jag blir kändis.
Ja, du kommer bli kändis.
Bli kändis, men ja. Vad är det i den här?
Det här är fattig faktiskt. Det är i de små tarning på grund av bara smaka. Ni orkar inte äta allt.
Nej, tack. Men när du säger vårt land, eftersom du nu sa
Syrien.
Det.
Syrien. Jag kommer från Syrien.
Just det.
Ja. Det är välkommen hela tiden.
Tack så mycket.
Vad kul.
Tack, välkommen.
Tack snälla.
Åh, men gud, du blev lycklig. Jag älskar ju falafel. Det här är liksom raka motsatsen till det som jag håller på att läsa upp.
Ja, men det är
nyheter. De är aldrig här.
Nej, jävla Dagens Nyheter. Det är därför det passar så bra. Och jävla vi också.
Ja.
Det är därför det här passar så bra.
Ja.
Nej, men det här finns ju ingenting om det där. Men det jag sa när vi just kom hit också, gentrifieringen har inte nått hit.
Nej.
Det är ingen som, folk brukar ju nästan, på vissa restauranger inne i stan så blir folk nästan förolämpade över att man kommer dit.
Ja.
Men här blir man liksom, man blir filmad för att det är en sån ära. Att vi är här, man får liksom en hel buffé. Man är välkommen.
Ja.
Och det gäller ju såklart inte bara, vi är lite extra välkomna för att man kommer bli kändis. Men alla runt omkring sitter ju också och äter liksom jättegod mat.
Ja.
Utan att någon känner så här att de måste bli hyllade. Den här restaurangen verkar ju förstå att kunden men att det är vi som är de viktiga personerna. På så här balla restauranger är det ju restaurangen som är the shit liksom.
Ja. Jag måste bara smaka lite på sånt här.
Men det här är ju helt
falafel nu.
Det här är ju helt liksom bortom världsligt. Falafelologi handlar väl om konsistens.
Ja.
Man ska liksom bita igenom den frasiga ytan.
Mm. Mm.
Och för det ska man få en överdådig belöning.
Mm. Mm.
Och så är det med de här falafrarna. De har liksom en konsistens som är bortom världslig.
Herregud Martina, om du går på ett pipsvänge med Brunnsgatan så kan du bli matskribent. Oj då. Oj då.
Jag satt i halsen lite.
Ja.
Om du är mår jätterädd att jag ska dö.
Jag höll på att citera Björn Wiman.
Ja.
Och hans ilska över Stockholm. Man måste alltså betänka att de här utbrotten över Stockholm kommer ju också på sensommaren. Eller precis tidig höst. Men när de här kommer hem från sina olika paradis, får man säga.
Och ser sin stad liksom i blixtbelysning.
Ja, just det. Det måste man ta med liksom i. Att det är, de är väldigt känsliga just nu.
Det är högkänslighet vi har att göra med. Liksom allt skydd, hela liksom den här skyddande hinnan över psyket är borta.
Den är borta.
Därför att den som har råd att bo i typ Enskede eller Stockholms innerstad, den har i allmänhet också råd att ha ett sommarställe på, låt säga, Gotland. Där de kan sitta och dels driva upp priserna jättemycket för lokalbefolkningen, både på bostäder och på allt man kan konsumera där ute på landet. Det kan även vara vilken annan del av landet som helst. Ja, de driver upp priserna i taket. Sitter där och finner sig själva. Kanske skriver på någon ny roman som kanske handlar om att det är jobbigt att bo i Stockholm. Och sen så åker de hem till Stockholm och blir förbannade. Och ortsbefolkningen då, där de har sitt sommarviste, de sitter kvar där och tänker, fy fan vad skönt att 08:orna äntligen har åkt hem.
Så kan det vara, eller också känns det faktiskt väldigt tomt och trist.
Det kan ju vara någon 08 och någon lantis som blivit kär i varandra också.
Det kan det vara. Och det var gyllene tider för ICA-handlaren och så vidare.
Ja, men på så
om jag ska nyansera det hela.
Ja, men jag har PMS.
Ja, okej, bra.
Så jag är onyanserad och aggressiv.
Ja, men du får vara redan utan PMS får du ha.
Ja.
I alla fall. En som har PMS ständigt är ju Bengt Olsson.
Det är liksom hans grundtillstånd.
Ja, han flyr ju då till Göteborg för att bli av med den här stockholmska skitviktigheten.
Göteborg?
Ja, det är i alla fall bättre. Och så kommer han tillbaka och känner sig som en lantis. Och han gillar den känslan. Alltså, snart finns ju ingen skribent kvar på DN som inte har skrivit om det här. Erik Helmersson försöker nyansera det hela. Han får en aha-upplevelse. Det slår honom plötsligt att vi börjar nog bara bli lite gamla. Wiman och jag.
Alltså säga vad man vill med Erik Helmersson. Men han är faktiskt ofta den som tillför nyanser i vilken debatt som helst.
Ja, faktiskt.
Det är så. Oavsett om man har rätt eller fel. Han är liksom på en högre intellektuell nivå i sitt skrivande. En del kollegor.
En del kollegor, ja. Han inkluderar även Malin Wollin, som i Aftonbladet tycker att alla i Stockholm ser sura ut när hon anländer.
Jag håller inte med.
Vi kan ta detsamma, vi tycker om allt här. DN följer John följetong fortsätter med att André Walden skriver att det handlar om, och nu blir det lite djupare, det handlar om ditt eget utträde ur de kyrkor som en gång skänkte platsen mening. Och så citerar han Erik Schüldt, som även skriver på Expressen Kultur, eller ibland, eller åtminstone gör en podd tillsammans med Daniel Felin. Staden var ett bålverk där människorna kunde odla sin andlighet, skyddade från de onda makterna som rörde sig ute i det vilda. Idag är förhållandet omkastat, sa skylten. Staden har blivit ohelig och hotfull. I staden finns det onda och vi går ut i naturen för att söka det goda. Han skriver vidare, alltså André Walden skriver vidare, att han inte går obs på konserter. Han skriver det. Han går inte på konserter eller klubbar. Han spelar inte i band och träffar knappt några vänner. Det skriver han liksom bara som i en bisats. Det är värt att notera. Margit Richert skriver också i DN från sin nya hemvist Jokkmokk. där, citat, hon hellre skriver från platser där man inte behöver förställa sig och där människorna värmer. Mm. Hon menar att huvudstaden är centrum främst för makten, förtrycket. Kolonin, det vill säga landet, levererar råvaror, el och driftig ungdom. Staden vänder papper och lägger pengarna på Slussens kinesiska guldbro. Mm, det är en stark bild.
Jättebra stark bild.
Ja. Mm, men... Och så skriver Joel Halldorf i våran egen tidning, Expressen Kultur, att han aldrig ångrar att han flyttade ut på landet. Han bor någonstans långt ut på Östgötaslätten. Men han har en lösning för oss stackars själar som fortfarande bor i stan. Du och jag, Martina. Vi har brutit upp från det kristna enhetssamhället där hela staden samlades i samma katedral. Men det betyder inte att vi saknar behov av det antropologer kallar för tunna platser. Platser där hinnan mellan himmel och jord är skör, nästan genomskinlig. Det kan vara en moské, en synagoga, en kyrka, ett kapell, ett rum för meditation eller något annat.
En teater skulle jag lägga till då. Ett bibliotek.
Det är detta något annat som alla de här texterna saknar helt och hållet. Ingen av de här skribenterna nämner teater eller konsert. Elsa Westerståhl påpekar, det måste jag ändå säga, det här med att alla kanske har blivit lite gamla och medelålders i sin krönika i Svenska Dagbladet. Men hon åberopar med en mening det jag och du saknar i den här debatten. Varför så tyst om all den förstklassiga kultur och all natur för den delen som denna på många sätt enastående stad här har att erbjuda?
När det gäller det här med att man måste vara tillgjord för att vara i en storstad. Jag känner mig ju främmande på landet. Så jag känner att egentligen är bara där. Alltså det är ju många som, och inklusive jag då, som känner tvärtom. Att i och med att det myllrar av människor överallt. Och de flesta inte vet vem man är i alla fall. Så kan man ju vara exakt vem man vill. Man kan se ut hur man vill. Man kan ha vilken sexuell läggning man vill. Man kan uttrycka sig nästan hur man vill. Det finns liksom inte... Alltså när man har mindre kollektiv generellt. Och det kan, fenomenet kan finnas i en storstad också. Men i mindre kollektiv så uppstår det alltid regler. Det gäller kulturvärlden också. Men i en stor, myllrande, anonym stad... För mig är det inte kallt. För mig är det varmt. För mig är det liksom alla möjligheter att börja om från noll. Med vem man ska vara. Vad man ska uttrycka. Vad man ska vilja. Utan att vara iakttagen så att säga hela tiden. För med att ja, man kan inte gå genom... Man kan inte se människor i ögonen när man går genom gången på centralen. Nej, men gud vad skönt. Ingen glop. Så kände jag.
Ja. Men så... kände jag ju så starkt bara med den här grejen att inte gå på gymnasiet i Täby, där jag ju hade gått hela grundskolan. Att bara nu vill jag vill härifrån, jag vill börja om liksom.
Och inte vara den du var för dina klasskompisar i grundskolan.
Nej, nu vill jag växa upp liksom. Mm. Och den möjligheten var mycket större på en plats där egentligen ingen kände.
Ja.
Ja. Och det är bara en variant på det temat som du just nu redogör det för. Så det där, men det där, och jag kan ju tycka också att det finns någonting så här djupt. Det är orättvist också. Alltså, för det är så många människor som längtar efter att bo i Stockholm. Som inget heller skulle vilja att bo i Stockholm. Va?
Men dörren är totalt stängd. Ja.
Och dessutom så är hela problem. Så sitter alla dessa proppar på jobben. På liksom den största lokaltidningen. Och snackar om att Stockholm är vidrig.
Det är kväljande faktiskt.
Det är kväljande.
Det är lite obehagligt.
Och jag är obehagligt.
Och jag har ju sett också hur människor på sociala medier som är alltså som bor permanent ute på landet sedan länge och i och för sig gillar det, men som inte alltid gillar jättemycket att bli, eller att deras hem blir objektifierade av landet romantiserade stockholmare. Det är inte heller så jävla kul att vara vykort åt hela DN-kultur.
Nej.
Och som kan åka därifrån när de vill. För grejen är att jag tror att det är en anledning till att man inte skriver då, alltså att ingen av de här stockholmskritiska krönikorna har tagit upp det här med kultur. Det är att vi, helt frånsett pandemi och sådär, så kan ju vi ta det helt för givet. Vi kan ta fullständigt för givet att om vi vill gå på teater, vi som bor i Stockholm, så kan vi göra det inom en halvtimme från att vi kommer på idén. Och delvis där, och vi är helt blinda för det. Men om man tänker sig då att man bor liksom i vad heter det där, Ödeshög, där man ett tag kunde liksom, man kunde få 10 000 kronor om man flyttade dit och födde ett barn. Om man då kommer på att man vill gå på teater, då får vi planera det ett par veckor i förväg. Få ihop till det skithöga priset, boka hotell, se till att man är ledig. Det är ett jävla projekt. Om man då läser det, om jag gjorde det, så skulle jag bli lite sur. Faktiskt. Och också tycka så här, okej, jag förstår, ni har något jävla fint chateau i Dalarna eller på Gotland, där ni naturligtvis har ungefär så där som Lars Norén beskriver så ingående i sina dagböcker. Ni har valt vad ni vill ha för jävla stengolv. Ni har bytt ut fönstren till några som är nya men ser äldre ut än de som satt där från början. Ni har köpt ett marbodalkök som ser ut som ett gammalt lantkök från 1800-talet. Ni har målat era väggar i någonting som ser ut som patina. Alltihop till det facila priset av 2,5 miljoner kronor före rotavdraget. Det tycker ni är att ni vet hur det är att bo på landet. Men kom hem till mig i Ödeshög ute på en slätt i en hyrestvåa.
Exakt, i november.
I november. Lev min och mina barns vardag där i två veckor. Och skriv en ny krönika. Skriv en ny krönika om hur jävla sinnesexpanderande det är att bo ute på landet.
Just det. Och era gå till kyrkan varje söndag.
Och gå till kyrkan varje söndag.
För det är det enda rum, det genomskinliga rum. Eller
tro inte,
tunna rum med tunna väggar.
Rum, och tro inte att det påminner om en jävla gospel choir som ni har sett på Netflix. Utan det här, nu ska ni få möta min kyrkoherde och hans liksom tena man, tena män. Nej, men jag pallar inte.
Nej, men
jag vill läsa den krönikan.
Den krönikan vill jag läsa, men jag vill också läsa, och det är kanske det vi gör nu, hyllningen till de här helt fantastiska katedralerna, som inte är katedraler utan som är konserthus, som är liksom Berwaldhallen, konserthuset,
som är operan,
som är alla teatrarna,
Även minikatedralerna som är de små teatrarna.
Ja, Galliasen.
Som är lika vacker som en kyrka för övrigt. De har ju också de här fantastiska fönstren. Galliasen, ja, ute på Skeppsholmen, ja, i Stockholm.
Ja.
Bara över en bro.
Nej, men jag tycker bara... Det är så konstigt. Att man helt och hållet skiter i att skriva om det. Men du hade en teori om vad det berodde på.
Jag tror det är helt enkelt proppmättnad att man tar det för givet.
Är det så? Eller är det så att de... Jag tror att det är så här.
Ointresse.
De använder inte de här husen. Ingen av dem använder de här husen.
Nej.
Ingen går dit. Ingen uppsöker dem. Ingen får uppleva de ansiktena som vänds mot dem där inne.
Nej.
Eller den förhöjda livskvaliteten. Eller
känslan av att slippa
känslan.
Av att slippa raster,
ja,
mellan sig själv och livet.
Just
en stund.
Ja.
Jag tror det är den känslan när vi blev tysta plötsligt när vi gick in i Liljevalchs blus. Man liksom,
ja,
sänker rösten, blir lite koncentrerad bara man går in i rummet. Eller när sorlet går ner och salongsljuset går ner på teatern och ljuset går upp på scenen. Man känner skådespelarnas koncentration. Och då blir vi också koncentrerade. För skådespelarna och vi gör det här tillsammans. Nu, publiken är ju med i föreställningen och skapar,
ja,
föreställningen.
Ja.
Men sen om man har ett kultursidesperspektiv så ska man ju liksom...
Jag tycker nästan kanske att det ingår att man, det är ens förbannade skyldighet att ta med det.
Man är intresserad av kultur. Förra gången diskuterade vi om man måste kunna något om kultur för att vara kulturminister.
Ja.
Där går meningarna isär.
Ja.
Men att man måste vara intresserad av kultur för att jobba på kultursida,
tycker jag,
kan vi inte enas om det.
Jo. Då ska man inte bara sitta och knattra ner små tyck mycket grejer. Utan man får faktiskt gå ut och ta del av det som huvudstaden har att erbjuda.
Om man skulle sätta ut en annons här, vilket man ju aldrig gör, men om man skulle göra det så här. Kultursida söker nya skribenter. Det här är vad vi premierar liksom, hos våra sökande. Vi ser gärna att du är sur. Vi vill inte att du skriver speciellt mycket om kultur. Utan vi vill att du antingen skriver om vad du känner förhet kring när det gäller din
absoluta närhet.
Ja, när det gäller din absoluta närhet, till exempel din partner som du bara nämner med förnamnets första bokstav.
Ja,
till exempel, ja. S går förbi mig. Jag blir orolig att hon tycker att jag luktar svett. Det är en sån krönika vill vi ha. Sen vad du är sur för i det kvarter där du bor.
Ja,
det kan vara att någonting låter på fel sätt. Det kan vara att
du snubblar över någonting.
Du snubblar på något och sen, ja, så beskriver du vilka nyanser av sur du hinner bli över det innan det är dags att lämna in krönikan. Det vill vi. Vi vill inte att du tar upp några stora frågor.
Nej.
Det kan också handla om någon känd persons val av accessoarer och, ja, vad det betyder.
Ja, det kan det vara.
Eller någonting lite sådär ogenomtänkt, konservativt, typ hemmafrun är den nya konstnären. Något sånt kan du också gärna skriva. Eller att slå sina barn är också kultur.
Ja. Det ska, men gå inte på någon liten fri teater och bli,
nej,
entusiastisk. Nej.
Nej. Bli överhuvudtaget inte entusiastisk. Det värsta man kan vara. Uppskatta någonting. Det är liksom en dödssynd. Om man ska vara en Stockholmsbaserad kulturskribent.
Mm.
Känna tacksamhet och glädje över att få uppleva det. Fy fan vad osexigt. Du ser ju hur hela liksom erektionen bara krymper ihop till en liten uppblött frigolitboll. Nej, nej, nej,
nej.
Kom
nej.
Inte med det.
Nej, nej, nej,
nej. Fy fan vad deprimerande. Men det är ju inte Stockholms fel. Eller det är liksom inte...
Mm. Nej. Det är väl inte Stockholms fel att sånt där premieras. Vad är det för fel? Vad är det för fel? För det här är ju ett fel som inte handlar om stad och land. Det här är ett fel som handlar om... Vad handlar det om?
Jag vet inte. Tänk dig så här. Om jag nu skulle flytta till Nordingrå, som jag alltid går och drömmer om lite grann. Om jag nu ponerar att jag skulle komma dit och liksom uppfylld av det här, de här krönikerna, och liksom hålla med om allt det här. Så det enda jag gör när jag bjuder hem mina grannar till fika, det är att sitta och hata på Stockholm. Hur hemskt det är där. Och vad glad jag är att jag äntligen har flyttat till Nordingrå. Och sen efter ett tag så kryper det fram att mina grannar, de håller på att planera för en liten weekend i Stockholm. De ser så fram emot. Först ska de på fredag, så ska de gå på den här jättespännande föreställningen på Teater Brunnsgatan 4. Ja. Och sen på lördag ska de passa på. Ja, ska de passa på. Eller vad tror du? Frågar de mig? Kan jag föreslå någonting kanske? Men jag är ju i den fula Liljevalchs till exempel.
Jävla betonfus.
Nej, gå inte dit. Eller här Valdemars udde. Gamla målningar.
Det är så patriarkalt.
Ja,
det är sådär nattståndet.
Ja, och så att vi liksom, vad ska jag rekommendera då? Jag kommer inte på någonting.
Alltså, det finns ju jättemånga sushi-ställen. Det gör det.
Nej, det finns verkligen ingenting som är bra. Vad ska ni dit och göra liksom?
Och det där är ju, snacka om, alltså det här begreppet som var i svang för typ 20 år sedan, att folk, rika pojkar, gick till Stureplan och vaskade champagne. De köpte världens dyra champagne och sa åt personalen att hälla ut den. Det känns så lite som att det scenariot med Nordingrå och Stockholm, det är liksom att vaska Stockholm.
Ja, just det.
Så här, visst, åk dit en weekend, men sitt då
stanna på hotellet
som tillhör en kedja.
Ja.
Och sura.
Ja. Få över att det är en kedja.
Ja, för det är så jävla typiskt Stockholm. De här gamla fina familjeägda hotellen. Vart tog de vägen? Nej. De är uppköpta av Stordalen.
I Skövde liksom. Vad är det för fel på det?
Är det att vi spelar dansbandsmusik? Ja, där har du det genuina Sverige. Det är i Skövde det händer. Jag vet inte vad jag ska... Är inte det lite synd? Och dessutom...
Jag kommer säga så här, dessutom kommer ni snubbla. Det kommer ju slå en hjärna för att det kommer snubbla över någon jävla vaj.
Det första som kommer är att ni kommer att dö. Då slipper ni ju undra vad ni ska göra i alla fall. Åk till Stockholm, se Stockholm och sen dö bokstavligen. Jaha, ja det var det. Då blev det ett hus ledigt i Nordingrå som numera kostar 7,5 miljoner kronor via en mäklare från Stockholm, Eklund, New York. Ja. Den har rustats upp på ett väldigt, väldigt varsamt sätt.
Ja.
Jag gör nu citationstecken i luften.
Fingrarna, det var länge sedan jag såg.
Ja, men fina. Jag har börjat gilla det för att jag har blivit så töntigt nu.
Ja.
Så att jag har slagit runt och blivit okej. För nu har alla andra börjat förstå hur jävla töntigt det är.
Ja, men det var så länge sedan jag såg det.
Men
så
de
det är okej
som
att använda
det. Ja, men de som trodde att det var okej att göra citationstecken i luften har nu börjat skämmas och slutat. Där kommer jag! Där gör jag entré! När det liksom är i princip förbjudet att göra det. Då tycker jag att det börjar kännas som en bra idé.
Ja.
Nej, jag pallar inte, Gunny. Jag pallar inte.
Nej. Åh herregud, jag är så mätt så att det kryper kikärtor i olika former ur mina öron.
Ja, du nästan grät kikärtor, du grät hummus.
Och så skrattade jag så att jag...
Grät hummus?
Kiknade.
Nej, fan! Åh gud vad ledsen jag är nu.
Att du inte tog den.
Fan, så här blir det när man bor i Stockholm. Man blir avtrubbad. Man kan inte, man är så överinformerad och överstimulerad.
Ja,
så man kan inte vitsa. Då får man åka till Göteborg och lära sig vitsa. Gör som Bengt Olsson. Tror du att Bengt vitsade någonting? Har Bengt vitsat någon gång? Alltså
jaha, du menar så.
Nej, men att han kommer hem vardags, så här. Nej, men att han kommer hem från Göteborg.
Åsa Lindeborg.
Ja, sen till Åsa Lindeborg. Vad säger han då? Och du Åsa. Vad skulle den Bengt Olssonska Göteborgs vitsen vara?
Ja.
Du, jag är tillbaka i Stockholm. Nej, vänta. Nu ska jag ska åka ner. Jag ska ner till tobaksaffären och så här, voj, voj. Nej, det är inte bra. Jag kanske lyckas döda någon som har fel hörlurar. Var inte det att folk har hörlurar stora som dass?
Ja, det får man inte ha. Nej, just det. Det är också dåligt.
Jag behöver inte gå och köpa en ny dasslock, Åsa. Ja. Därför att jag kan bara sno någons hörlurar. Ha det gott, Bengt. Jag vet inte ens vad jag ska säga. Var ska jag börja? Hur knyter man ihop säcken? Jag känner mig vilse.
Jaha.
Typiskt modern människa i Stockholm. Mm. Jag är jätteledsen. Jag är faktiskt jätteledsen.
Ja, mitt råd till alla dessa ledsna män.
Ja, vad är det? Har du något råd?
Nej, men det är nog faktiskt... Försök att leva som en kulturtant. Det är ju det enkla rådet. Försök att vara lite nyfikna på det som sker där ute. Försök att hänga med lite.
Helt enkelt, lev som vanligt fast exakt tvärtom. Alltså varje gång du känner att mungiporna börjar dras neråt och rövhålet dras ihop, så tänker du, nu ska jag göra tvärtom. Nu ser du vad som händer. Du kommer att få kul. Du kommer att upptäcka liksom att Även i den mest frånstötande av situationer så kan det finnas grejer som du inte har sett än, som du kommer att upptäcka.
Ja.
Andas ut. Alltså Gunja, jag gillar Rågsved.
Ja.
Rågsved.
Det är som i den här Sonja Hedebratt-låten.
Ja, hur är den? Ska vi spela lite av den?
Jag tror det.
Ja.
Min dröm om lycka i sammanfattning är Rågsved, 8 trappor, 4 rum, 2 barn, en man och jag, en frysbox, 80 liters, det är bra, ha? Utsikt över skogen och en lekplats, gräset lyser grönt, en lektant passar barnen, det är skönt. Men alltså maten var ju väldigt bra och mättsam.
Ja,
jag känner mig jättenöjd. Jag känner mig nästan lite full utan vin.
Jag känner mig full av lycka. Jag känner mig som motsatsen till en som är sur. Jag var väldigt trött när jag kom hit. Nu är jag pigg.
Vad bra, jag med.
Ja, jag har piggat på mig helt enkelt.
Det är kanske ett annat tips till de här männen, att de måste umgås med människor som är lite pigga.
Ja, men det är
eller som
det
hjälper dem att bli.
De det. Kanske har för snäv umgängeskrets. Att det är för det, nu går jag verkligen ut på bryggan, för jag är fortfarande PMS ändå. Jag tror att det jag tycker minst om, oavsett om det är på landet eller i en stad, det är privilegierade människor som gnäller. Fy fan vad
det är verkligen inte klädsamt.
Det är.
Nej.
Det är väldigt, för att om man har liksom ekonomiska resurser, om man har ett mycket stort socialt kapital, så finns det inte mycket i livet som man inte kan ändra på om man är missnöjd. Känner man sig understimulerad, känner man sig irriterad, känner man att man är trött på någonting, så det är väldigt lätt att ändra på det. Har man inga pengar, ingen social position, ingenting, då får man kanske lära sig att hitta någonting att vara glad för i det som är. Så det är mycket möjligt att jag vill inte romantisera brist på val, men jag vill uttrycka min egen irritation på att ha en hel palett av val och sitta liksom och se ut som en som har tappat sin glass. Nej tack.
Nej.
Nej, vi swipar vilket håll man nu swipar åt när man säger nej.
Jag har aldrig vänster, va?
Vänster, jag swipar vänster på den.
Ja, det kan lika gärna vara höger.
Vi säger höger, för höger är dumt.
Ja, men då så, då går vi och äter efterrätt på andra sidan gatan då.
Ja, om vi klarar det. Men ja, sådana här efterrätter är ofta ganska små.
Ja, en liten munsbit bara.
Jag ska ha en sån där liten, ett sånt där litet fågelbo med nötter i.
Oj, vad gott. Mm. Jag vill nog också ha ett litet fågelbo med nötter och en kaffe.
Vi skulle ha två stycken såna. Och sen en te och en kaffe.
Jag visst gör det ont när knoppar brister. Varför skulle annars våren tveka? Varför skulle all vår heta längtan bindas i det frusna bitterbleka?
Ja, vad hade du för tankar när du hade sett Lena Nyman? Filmen Lena.
Nej, jag har grät så mycket. Så att jag hade faktiskt inte så mycket tankar.
Vad grät? Varför grät du?
Nej, men det var allting. Och det fantastiska var att jag hade med mig min dotter Hilda som är 16. Och då när filmen liksom... För den går ju ända tillbaka till 60-talet. Mm. Och nästan tror jag... Merparten av filmen är liksom i svartvitt och
det är mycket från nyfiken filmerna.
Mycket från nyfiken klipp filmerna.
Ja. Isabel Andersson heter hon det.
Ja, Isabel Andersson,
ja,
har gjort
det är hon
filmen.
Som har gjort filmen som också redigerade och gav ut dagböckerna som vi pratade om.
Mm. Och henne känner ju jag lite för att hon fick lite hjälp av Brunnsgatan när hon är på med filmen.
Kristina Lund blev ju intervjuad där.
Ja, ja, dels det. Och sen så har hon fått liksom... nej, men du vet, det finns ju lite filmat material från två solstrålar på nya äventyr. Som den föreställningen som Lena spelade där. Och det har hon ju fått av Brunnsgatan.
Som Kristina Lund och Lena Nyman regisserade tillsammans.
Ja, de gjorde allt det. Alltså Kristina skrev ju. Ja. Och Lena spelade och de regisserade tillsammans kan man ju säga då. Och de var båda två på affischbilden. Det är den här ganska berömda bilden av de två när de sitter på en motorcykel. Mm. Nej, men, och, jo, men det var det. Mm. Att jag var lite orolig för Hildas skull då. Att hon skulle tycka att det var tråkigt liksom. Med den där, sitta och titta på allt det här svartvita materialet från en tid långt innan hon var född och liksom allt det här. Men hon var ju helt fast i filmen hela tiden, från början till slut. Den här berättelsen om den här kvinnan, eller unga tjejen som hon är.
Jag tror också det, att det var det, att den hakar i den här väldigt unga kvinnan i början. Ja.
Och att
så
då
starkt.
Se, ja, och att då se det och själv vara en ung. Jag vet inte hur Hilda tänkte.
Jo, men det tror jag att det finns en massa identifikation där. För
ja, och hur
människa.
Hur det var då. Hur var det då att vara en ung kvinna? Att ändå finns...
Och vilja så där mycket. Och vara utsatt för de här blickarna. Och, alltså...
Ja, när man har kommit upp i en ålder när man liksom verkligen märker att man är föremål för bedömning. Oh. Från människor som egentligen inte har gjort sig förtjänta av att bedöma en.
Nej.
För det är det jag tänker tillbaka på från att vara så där ung. Att ingen av dem som fäller omdömen om en har någon som helst jävla rätt att göra det. Överhuvudtaget, vi har väl inte frågat vad de tycker. Har Lena frågat om någon tycker att hennes kropp ser intelligent ut eller inte?
Hon kan vara intresserad, som hon säger också i den här dokumentären. Hon kan vara intresserad av hur de bedömer hennes rollprestation.
Ja, exakt. Ja. Det är ju det man är intresserad av, vad det än är för yrke man försöker utöva.
Ja,
då är det, hur klarar jag det här?
Hur klarar jag? Ja, inte hur klarade min kropp det här?
Hur klarar mitt arsle det här?
Nej.
Specifikt.
Detta helt vanliga arsle som Lena hade, som då blev recenserat bokstavligen på längden och tvären.
Mm.
På vilket sätt är det intressant? Är det någon som liksom säger så här, ja, Jan Myrdal, han var ju en baddare på att skriva, men var han inte spolformad? Är det vad vi förknippar med stil och gras? Nej, så går det inte till. Och som vi vet så är skådespeleri också ett konstnärligt yrke.
Mm, mm.
Det var, för övrigt var det någon som recenserade Börje Ahlstedts penis. Den enda som har recenserat Börje Ahlstedts penis, det är ju faktiskt Karin Olsson.
Ja, det är det.
För hon skrev ju om filmen nu häromdagen.
Mm.
Och hon beskrev den som Börje Ahlstedts ordinära penis.
Ja.
Och att hon inte blir känslomässigt berörd av den överhuvudtaget. Och det tror jag är den första recension Börje Ahlstedts penis någonsin har fått. Och det lyfter jag på hatten för.
Ja.
Jag backar.
Ja, det efterfrågar han ju själv i, eller problematiserar han i alla fall själv i den här dokumentären.
Ja.
Att jag menar, varför var det bara Lenas kropp som kommenterade?
Ja, men jag kunde säga faktiskt innerst inne var lite ledsen.
Jag kunde ha sagt något om hur snygg jag var.
Nej, ingen sa ett ord om Börjes kropp. Jävla orättvist. Det är också ett sätt att se det. Den blir,
det är, ja, men jag tror faktiskt inte att det var... Även, man kan lasta Börje Ahlstedt för mycket. Man kan tycka att mycket han säger är väldigt fånigt. Men det han sa där och då, det
var
tycker
helt
jag
korrekt.
Sa jag där och då nu? Förlåt. Ska jag aldrig mer säga så?
Är det fel?
Nej, men där och då, det har blivit så, det är så tjatigt. Det ska jag säga. Det är någon sån där lite utfyllnadsgrej.
Det är precis som att, hur är det nu? Expressen Kultur har bannat en formulering.
Ja, med det sagt kanske? Nej.
Ja, den har kanske också bannat.
Eller
men,
jag
men,
kommer till
nej,
det.
Det är något som skaver.
Det är något som skaver, ja.
Man får inte skriva det i en recension på
Expressen. Nej, just det.
Och det är
jag
rätt.
Kommer till det också väldigt jobbigt.
Jag kommer till det. Ja, därför att det är så jävla...
Ja, men vad fan.
Det är ett så här kollektiviserat maner också.
Ja, just det. Det är ju det.
Och man behöver inte skriva kom till det istället för att säga att du ska komma till det sen.
Ja.
Skriv det bara för helvete. Istället för att stå och liksom ta en konstpaus som du skriver ut dessutom.
Ja, exakt.
Så vi måste läsa.
Nej, men det är härligt att bli upprörd över språkliga
knasigheter. Det är jättekul.
Ja, det skrev Sara Lövestam faktiskt väldigt roligt precis idag, tror jag. Att, eller om det var igår. Spelar ingen roll. Men att det hade förekommit en animerad diskussion på bokmässan, den nyss avslutade bokmässan, inom citationstecken. Ja, jag höjer mina fingrar. Om det och dem. Och Jan Guillou och Anne-Marie Skarp hade varit väldigt engagerade i detta. Det handlade om det och dem. Det handlade om innan och före.
Det där hörde jag.
Anne-Marie Skarp hade typ skrikit att det inte hette innan utan att det hette före. Och vad var det mer om jag pratar? Jo, Jan Guillou var väldigt upprörd över att alla säger media istället för medier. Men Sara Lövestam, hon är ju en sån språkliberal som alla de flesta språkvetare är språkforskare. Att du säger att det bara...
Ju mer experter de blir, desto mer liberala blir de.
Ja, det blir de ju. Det är tyvärr så att nu utvecklingen går i den här riktningen. Vi får ge upp kampen om det och den.
Men alltså då sådana som jag och kanske Ann-Marie Skarp då. Vi tycker inte att det är utveckling. Vi tycker att det är avveckling.
Förfall och förfall. Avveckling.
Ja. Men det kan vi ju tycka mycket vi vill, för det kommer att hända samma grejer.
Det är lönlöst.
Men man kan faktiskt... åtminstone själv skriva så som man tycker att det ska
det
vara.
Det kan man göra.
Och jag har regler på Brunnsgatan. Den enda gången jag nästan som jag skämts för någonting på Brunnsgatan, det var när någon, faktiskt någon som inte jobbar där längre, fast det är inte därför den slutade av frivilliga. Nej! Men någon som jobbade där för länge sedan hade satt upp en lapp på dörren så här: insläppet startar 30 minuter innan föreställningen. Jag rev ner den där lappen. Snabbt.
Ja,
det röda strappet.
Ja, det är mycket känsligt. Ja.
Vadå innan föreställningen? Vad?
Ja, jag
innan föreställningen är slut.
Jag hör dig. Jag hör vad du säger.
Jag ska inte hålla en monolog om det här.
Nej.
Men jag blir väldigt, väldigt ledsen. Och så på min teater... Då skiljer vi på före och innan.
Ja.
På det sättet som jag vet är
rätt. Då kan du ju slå det dina påsar ihop med Ann-Marie Skarp, för det är en grej som är viktig för henne.
Ja, Ann-Marie, har du någon, vill du stötta Brunnsgatan? Du kan få vårt kontonummer.
Ja. Ja. Det är så att säga ett skarpt läge.
Det kan man säga. Ann-Marie Skarp är skarp inte bara till namnet, utan även på samma sätt som Martina Montelius är skarp. Vi är bara skarpa motståndare till språkets förfall.
Men i alla fall, om vi skulle prata något mer om Lena Nyman-dokumentären. Jag trodde att jag skulle vara uppfylld av en massa saker. Att jag skulle komma hit med bultande hjärta. Men jag kanske känner lite grann som du, att jag har inte så mycket att liksom... Det är inte så mycket som skaver.
Oj, Gunilla, nu är du... Nu var du ute på... Nu sitter du lite löst på din position i kulturlivet. När du använder ett så slitet uttryck.
Ja.
Den är mer så här... Så här. Ja. Jag tror att den här filmen kan... Jag hoppas att den blir sedd av många. Därför att jag tror att den kan ge Lena Nyman en återfödelse faktiskt som inspirationskälla, som idol. För jag kommer ihåg när jag har berättat, när jag har pratat med ganska många liksom yngre människor som jag möter i mitt jobb så här, om Lena Nyman. Det är inte alla som vet vem hon var. Om jag säger Ronjas mamma vet de ibland, om de kommer ihåg. Men de vet inte vem Lena Nyman var liksom på riktigt.
Och det här väldigt vemodiga avsnittet om Hasse och Tage-revyerna.
Där hon och Monica Zeta fick göra i princip. Och det är så skönt, för att Hasse och Tage är såna heliga kor.
Ja, de är så ikoniserade.
Men vad fick Monica Zeta och Lena göra? Det pratar man om det. Vi fick ju bara göra skit.
Ja, eller snarare så här. De fick göra samma sak. Alltså, de såg ju vad som blev bra. Det här var ju kommersiellt företag. De förstod, och det sägs också i dokumentären, de förstod vad publiken ville ha. Och då får publiken det gång på gång. Det vill säga liksom, den Lena som är lite dum i huvudet och Monica Zetterlund som kommer in och är sval och sjunger snyggt. Men de ville ju, de sa ju, hon skrev ett brev till Hasse och Tage, va? Om att de hon och Monica lever på scenen och de måste ha någonting för att utvecklas.
De kan inte vara cirkushundar liksom. De är för begåvade för det. Och har för mycket, alltså det hade ju precis lika gärna kunnat vara. Om man tänker sig att man backar historien. Det hade lika gärna kunnat vara Monica och Lena och så deras straight men, Hans Alfredsson och Tage Danielsson. Det var de som liksom var sparringpartners på scenen åt de här Lena och Monica. Begåvningsmässigt hade det precis lika gärna kunnat vara så. Och det är sånt där som man kan spekulera i vad som skulle ha. Hur stor roll det spelar när i historien en människa föds. Vad hade Lena haft för liv om hon hade levt fötts nu? Eller fötts för 10 år sedan? Hon hade vuxit upp i en kultur där man bland annat där man ifrågasätter det här smalhetsidealet på ett helt annat sätt än man gjorde förut.
Ja, herregud, hon hade inte haft en Vilgot Sjöman som hade sagt åt henne att låta bli och
äta bakelser. Tänk om hon hade blivit skådespelare efter MeToo.
Herregud,
ja. Tänk om hon hade blivit skådespelare efter MeToo.
Ja, det är ett under att hon ändå stod ut liksom och ändå kunde vara så stark och bra. Att hon inte bara lät sig nedslås.
Nej, för hon utvecklade ju ändå sin kapacitet.
Det gjorde hon
som
ju.
Skådespelare.
Ja, trots att hon liksom skadade sig själv genom sig. Liksom.
Ja, det där är så viktigt. Helt i motsats till det som att man får vara självdestruktiv genom att röka. Men däremot, att vara destruktiv mot sig själv därför att andra människor kräver det av en, för att man tror att man måste det. Det tar en sån enorm andel av den kraft man behöver bara till att utveckla sitt yrke till exempel. Bara det kräver ju liksom
Allens kraft. Om det ska bli någonting. Så att Lena lyckades göra det vid sidan av ätstörningen, vid sidan av alkoholism, allt där, är ett mirakel faktiskt.
Men vet du, Martina?
Ja.
Vet du, den här filmen har ju också, om vi ska knyta ihop säcken, så finns det ju ett starkt tema i den här filmen. Eller den belyser ju den här problematiken med stad och land.
Ja, det gör det inte med fan.
Ja, därför att Lena blir ju blixtförälskad i timmerflottaren Janne i Jämtland.
Och det är så jävla vackert. Och det är, man får ju se Janne, jag ska inte spoila någonting, man får se Janne liksom i nutid också.
Aha.
Men Roffe Skoglund är ju med också, vår stora svenska skådespelare Rolf Skoglund, som också var ihop med Lena till och från.
De var bästisar på scenskolan. Eller Dramatens elevskola,
Dramatens
som det hette.
Dramatens elevskola, de gick också i samma klass som Marie gör och så.
Ja.
Men det finns en sån fantastisk scen, för Roffe är ju då intervjuad i filmen, och det finns en sån fantastisk scen där de liksom korsklipper hur Lena berättar om sitt förhållande till män och hur Roffe liksom berättar, så de korsklipper där, och Lena säger att hon egentligen bara blir kär i tre sorters män. Och dels är det liksom den som är snygg men lite dum. Då klipper de tyvärr in bilder på Börje. Snygg men lite dum och omöjlig att vara med. Och sen så klipper de in Roffe, och Roffe säger, ja, så är den där som jag ju nästan inte vill beskriva, för det är ju den kategorin som jag tillhör. Och så har man Lena, ja, det är ju den som jag vet skulle vara bra för mig, som är snäll och världens bästa kompis, men omöjlig att bli kär i. Och så klipp tillbaka till Roffe med sina stora ögon så här, och förstår att han älskar Lena, men han var friendzonad i princip. Och sen den tredje, den omöjliga, den ouppnåeliga, som man är beredd att göra vad som helst för. Det är ju då Vilgot till exempel, då den här bajsgubben. Liksom bara som en stor tunna. Tunn, sån här dasstunna. Liksom dra åt helvete. Ja. Och då ska den vara stor och ouppnåelig. Det där är ju också en tid som förhoppningsvis börjar så här. Om inte vara förbi så åtminstone ebba ut. Mm. Att man ska ikonisera och idealisera.
Mm. Det är tyvärr inte över. Men,
nej, det är inte
nej,
över.
Nej.
Det kanske
nej,
aldrig
kan vara Instagram. Ja, jag säger ingenting.
Gunilla! Ja. Nu var du jätte...
Nej, jag bara sa...
Nej, källa Instagram i största allmänhet.
Ja!
I alla fall. Okay. Nej, det var gripande. Jo, men hennes stora kärlek var ju... För den här Janne verkar ju vara ett annat kapitel än alla tre. Han är det stora undantaget.
Ja.
Han är Lenas riktiga kärlek.
Just det. Men han bor där uppe. Och där är hon liksom skyddad från allting vad skådespeleri eller den typen av prestationskrav är.
Hon är bara Lena.
Ja, men ändå, trots att det verkar så underbart, så klarar hon inte av att leva det livet. Hon kan inte leva det livet. Och han kan inte heller flytta ner till Stockholm, vilket de prövar, och leva hennes liv.
Nej.
Det är oförenligt. Så det... Ja.
Och därför så kan de inte leva tillsammans.
Nej.
Men jag förstår att Lena inte kunde leva utan skådespeleri.
Det
jag förstår, men...
Ja, det var ju hennes liv. Det var ju, hon klarar inte av att bara vara någons tjej. Liksom.
Nej, men alltså det ideala hade väl varit... Att kunna leva det skådespelarlivet och sen komma hem till någon som älskade henne oavsett hur det gick.
Just det.
Men det är ju
ideal. Men flyttar man till ödemarken, då får man stå sitt kast helt enkelt.
Och då blir det inte någon teater.
Nej, det blir inte det.
Vill vi bara tillägga då, apropå kultursidor och landet.
Ja, men ska vi avsluta där tror jag.
Vi gör det, vi har pratat jättelänge.
Ja, det har vi gjort. Men det har varit så fint. Vi får se var vi är nästa gång.
Vi får helt enkelt se det. Ni får sitt blå överraskning.
Vi tackar Rågsved och Stockholm för den här gången.
Hej Rågsved.
Hej då.
Men håll med om
att en köksfläkt över spisen.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.